en podcast från Aftonbladet.
Det är en ganska så lugn OS-dag här hemma, men inte tar väl Studio Peking något uppehåll för det. Nej, idag finns Sportbladets krönikör Kristoffer Bergström med mig och han ska få ge sin syn på hur OS har gått hittills för Sverige. Vem har flippat? Vem har floppat? Hur ligger vi i medaljligan? Vad kan vi förvänta oss av sista veckan? Och vem är egentligen Eileen Gu, OS kanske mest fascinerande deltagare? Stora frågor som ska få sina svar, men först så ska Sportbladets reporter Linn Nordström få ge oss en liten uppdatering från Peking. Linn, du har precis varit på Elviras medaljceremoni. Berätta, hur fick du dig ett litet snack med Elvira?
Ja, vi fick oss ett snack. Han kommer in i det här tältet där det är lite varmare än ute. Det var minus 25 när Elvira gick upp på scenen. Så det var en kall medaljceremoni, men en väldigt varm och glad silvermedaljör när vi fick träffa henne. Hon var väldigt nöjd, men också väldigt sugen på att ställa sig högst upp på pallen, sa hon. Så det känns ju trevligt inför de två kommande avslutade tävlingarna.
Ja, vi kan ju gå på damerna där lite på en gång då. De kör ju på onsdag stafetten. Hur känns det inför det? Har du fått någon information?
Ja, det känns superspännande. Framförallt så är det ju otroligt kul att Sverige har så många bra damer just nu i skidskytte, som gör att det liksom blir en spännande situation när Johannes Lyka ska ta ut ett lag. Annars så, om man tänker på här sidan, så är det fyra stycken som är väldigt gjutna i en stafett. Men på damsidan är det verkligen inte det, utan det är systrarna Öberg och sen är det Lin Persson, och sen är den sista platsen väldigt öppen mellan Anna Magnusson, Mona Brorsson eller då till och med Stina Nilsson. Så det ska bli väldigt spännande när det laget väl släpps.
Om du får spå från vad du har sett, vem tror du är det som kniper den sista platsen?
Jag skulle tro att det är Mona Brorsson, men det som talar emot Mona är att hon har darrat väldigt mycket på stafetter tidigare. Anna Magnusson gjorde en jättebra sprint, men en urusel jaktstart och var jätteledsen igår och väldigt tagen, och som tar ju mycket energi, samtidigt som det också då kan generera att hon kanske har en väldigt revanschlust, och hon är ju väldigt stabil normala fall. Sen Stina Nilsson hade jag blivit väldigt överraskad om Johanna Lykat hade tagit, men ska man gå för medalj så kanske Stina är ett alternativ att slänga in, för att hennes högsta nivå är så pass hög eftersom att hon kan åka så snabbt, och sen har hon ju stor erfarenhet av olympiska spel. Hon är ju olympisk mästare i sprint då, men hon inte hade ett gevär på ryggen. Så att det är skitsvårt, men jag tror att Johannes Lykas kommer ta ett rätt så säkert val i Mona Brorsson. Hon blev väldigt besviken men hon inte fick köra sprinten, så jag tror att han vill ge henne stafetten.
Och om vi går över till, för imorgon redan är det ju dags för herrarnas stafett. Och yes. Där är det som du säger, vi har ju ett klart lag där redan. Vad tror vi om formen? Vad tror vi imorgon? För det har ju inte riktigt, det har inte blivit några medaljer ännu. Är det imorgon det kan
Nej. Det är så... Det är så himla svårt att säga, för att om vi då tar Peppe Femling som är på första sträckan, så senast han körde en stafett så sköt han faktiskt på fel tavla. Då sköt han på Norges tavla istället för sin egen, och det ska ju absolut inte hända igen, och det garanterade han idag på pressträffen att det ska inte kunna ske en gång till. Sen kanske det är bra om man skjuter på Norges bana och förstör för dem från början. Men så ska man med hoppas att det ska bli en sportslig rättvis stafett såklart, men hans form, Peppes form, har ju absolut inte varit bra. Det har ju inte heller Jesper Nelins varit, som går ut på en andra sträcka. Så att om de två bara kan sköta sig, inte ha för många extra skott, absolut inte dra på sig någon straffrunda, och sen så lämna över till Martin Ponsiluoma och Sebastian Samuelsson som avslutar, då då finns det verkligen en chans. Men det gäller att de är med efter de två första sträckorna, för att annars blir det för tufft för Martin Ponsalom att jaga i fatt, för att de andra nationerna är så pass starka så att det finns inte riktigt utrymme på ett olympiskt spel att dra på sig en straffrunda på de två första sträckorna.
Nej, och är det upp till, blir det lite upp till bevis för Sebbe där imorgon ifall det blir så att han ställs mot någon av bröderna Bö där?
Ja, absolut. Och framförallt så, om nu Sebbe skulle hamna i ett sånt läge som han ju gjorde i mixstafetten när han inte orkade gå med Johannes Tingnesbø, så imorgon så måste han ju visa att han kan det, både för sig själv och sitt självförtroende, men också för att den här hetsen som ändå har funnits inför någonstans ska få, ja, men vara befogad överhuvudtaget, så måste han visa att han kan gå med norrmännen imorgon, eller om det är fransoserna, och slåss om medaljerna. Men det är också väldigt lätt för Sebbe att säga att han inte ville ta ut sig för mycket inför massstarten om det är så att Sverige inte har ett medaljläge när han går ut på sin sträcka. Så att det ska bli skitspännande imorgon, och det känns ju helt otroligt att Sverige är regerande olympiska mästare i herrstafetten, och alla var rungande överens om att de var mycket bättre nu, och att ja, de har ändå en chans att försvara det här guldet, och att deras styrka är deras självförtroende. Mm. Så att då får man väl lita på grabbarna när de säger så.
Mm. Så får vi hoppas på att det blir medalj imorgon.
Precis, den är ju mer flyttad med, ska de ju veta där hemma, så att man inte sitter och väntar på stafetten vid 10-tiden, utan den går ju mycet tidigare.
Mm. Redan 7:30. Svensk lokal.
7:30, jag kunde inte räkna där, 14:30 minus 7 timmar. Så det blev mycket tidigt.
Ja, det är bra. Ja, imorgon så 7:30 är det dags för skidskytte damerna att återigen dra igång spänningen på det här OS, kan man väl säga. Men det har ju tekniskt sett gått mer än halva OS, men jag tänkte ändå att vi skulle passa på att ta någon slags fusk halvtidskrönika. Och vem passar då bättre att ha med än Kristoffer Bergström, krönikör på Sportbladet. Kristoffer, hur är läget?
Jo, det är väl kul och ära att få vara med nu. Jag förstår ju att det är ju en riktigt, riktigt pissdag i Peking, så då tar man in mig istället och ska försöka täcka det här lite. Vi ska se om jag kan roa på något vis här nu. Alla dagar när det händer mycket och sånt, då tar ni in andra, men nu händer ingenting, då kan jag få prata. Tack. Tack för detta.
Nej, nu tycker jag du är hård mot dig själv. Jag gick ju in i det här OSet med en otroligt pessimistisk inställning. Och satsade på 12 medaljer totalt.
Mm.
Och nu är vi uppe på 11, tror jag.
Ja.
Men du var ju lite bättre än mig. Du har ju, är ju uppe på 17 och har nästan satt det mesta, skulle jag säga, i din inför analys.
Ja, men då man kastar ur sig de där hur som helst. De där, man kan inte vara stolt över dem, för att då kan man dra fram en helt annan tips och säga att kolla här nu. Du sa att du skulle få 2 bronspengar och bara åka hem sen. Så att det råkade sitta den där, men jag vet inte om jag ska skryta om det. Jag råkar väl säga också att Frida Karlsson skulle floppa och ta någon medalj, men då glömde jag räkna in. Du glömde räkna in stafetten.
Ja, det är sant. Och gud, det har jag inte ens tänkt på. För jag tyckte det var en otroligt träffsäker analys, nämligen att Frida Karlsson inte snuddar vid sin högsta nivå.
Nej, det är det. Jag håller på att skriva. Jag skulle skriva en text om henne just nu, men så ringde du istället. Alltså, jag håller inte riktigt med allt som har sagts om henne. Utan jag tycker att hon är i hyfsat slag fysiskt, verkar hon vara. Men hon verkar ha riktigt så usla rådgivare omkring sig. Klasscoachning. Och det gör att hon straffats mycket mer än de behövde göra egentligen. Alltså, Frida Karlsson är inte lika bra som Johaug. Det är en gammal medieprodukt som har levt kvar, och den har hon själv sväljt utan att någon har sagt till att det inte ska vara hennes mål överhuvudtaget. Alltså, hon är ungefär lika bra som Stadlober, som Nepriajeva, som Niskanen och de där, som hon har kört jämnt med tills hon har fått för sig att hon ska göra någonting annat och blåst på, och så kostar det alldeles för mycket för henne. Hade man bara bromsat henne så hade hon haft ett silver i skiathlon kanske. Hon hade varit en hyfsad stafettsträcka. Alltså, hon är okej. Sen klagar hon på sin kropp. Men det är jobbigt på höjd. Det är bara det hon känner. Hennes kropp är inte mycket särdeles, mycket uslare än någon annan, verkar inte vara. Och det är väldigt udda att följa det här, tycker jag. Att, det blir liksom fel bara. Det borde inte behöva vara så illa. Hon är en jättebra skidåkare. Och sen att hon kollapsar och spyr slem och sånt. Det gör skidåkare. Det är liksom en, vi har en bild av att skidåkare ska vara goa och glada och solsken i blick och sådär. Herregud, det gör väl inte hon kollapsar. Det är bättre att hon kör 3 mil igen. Då får hon väl kräkas nu eller kollapsa igen. Det gör liksom ingenting. Det kan hon få göra. Bättre det att hon ska sparas och skyddas på något sätt där. Det tycker jag är dårskap.
Ja, för det är ju henne som kritiken har varit mest kring, kan man väl säga. Mm. Är det inte ett litet misslyckande om hon kommer från OS utan medalj dock?
Jo. Det är det. Men alltså, att ta det, om vi börjar med första loppet där, skiathlon, då är hon med ganska länge tills hon får för sig att det är hon som ska jaga kapp Johaug på ganska dåliga skidor också. Där måste alla som står bredvid säga, bromsa för guds skull, du har jättebra åkare bakom dig, kör med dem, ta rygg. Så en klunga kanske ni hinner kapp, eller så får du vara smart och försöka ta silvret där. Men hon lägger sig i ett mellanläge så bränner hon otroligt mycket energi och tappar allting där. Det är korkat, men skulden ska inte bara falla på Frida Karlsson. Hon är ju inte så bra taktiskt, och det vet ju ledningen om. De ska ju stanna henne långt tidigare och säga, ta det lugnt här. Det går mycket mer skonsamt för dig om du tar det lugnt, och då har du mycket större medaljchans. Men hon, som hon bara ser guldet där på något vis där, för att förhandsnacket har varit så. Då, det är dåligt ledarskap. Och det straffar sig senare, hon tar ut sig för mycket där. Det straffar sig sen i 10 klassiskt. Och i stafetten så, hon är på väg mot en hyfsad sträcka. Alltså hon har 5:e sträcktid. Det har de andra och svenskarna också, förutom Jonas Sundling. Alltså hon är inte sämre än Ebba och Dahlqvist egentligen där. Men det är liksom, det blir fel, för alla väntar sig så jäkla mycket av henne. Hon själv väntar sig så mycket av henne. Istället för en ganska realistisk bild och försöka vara näst eller tredje bäst när hon kör eller något sånt där. Det kan faktiskt räcka också. Det är också stort i sig.
Mm. Kommer hon kunna, för det är väl lite lopp kvar, i alla fall sista dagen är det ju något lopp kvar för Frida. Ja.
Jo, och visst, 3 milen ska hon vara med på. Jag tror hon är bästa svensk där. Så vet jag inte om det innebär att hon är 3 eller 5, det vet jag inte riktigt. För hon ser det trött ut. Men hon har god medaljchans. Men den bygger på att hon inte går för guldet stenhårt.
Mm. Men om vi lyfter blicken från enbart Frida. Hur har det gått för Sverige hittills i OS, om man tänker på förhandssnacket? Liksom. Är det ett bra OS?
Det är verkligen ett bra OS. Det är ett väldigt trevligt OS att titta på. Jag är ju i Sverige fortfarande. Alltså, så att jag tycker om att titta på, vakna till någon curlingseger. Och sen kommer det en guldchans där i någon som gör volter på något vis. Eller så är det någon skidåkare eller någon, alltså någon längdåkare eller skidskytt eller någonting. Och det har ju lyckats ganska bra i alla fall. Walter Wallbergs guld där i puckelpist var jätteöverraskande för mig. Men sen Sara Hector verkligen levde upp till att klara av det. Jättestrångt av det. Nils van der Poel har varit enorm förstås. Som väntat. Laddat med att dricka vispgrädde och sånt där som man har skrivit om. Han har varit underbar att följa. Och sen liksom vi vann bronsmatchen i curling där. Det var starkt gjort. Och ja, Elvira Öberg har 2 silver nu. Det finns några misslyckanden, men det ska du ju göra också. Alltså man ska inte, det är så en trupp ska se ut, att man skickar jättemånga som har chans på pallen. Och det hörde till att 70% missar och så 30% klarar av det ungefär. Och i det då så blir det en ganska stor samling medaljer till slut. Och det har vi sett också. Så att jag är jättenöjd.
Mm. På tal om curlingen där också. Nu vet inte jag om, nu kanske jag sätter dig helt på pottkanten här.
Gör det.
Hur ligger vi till i curling-meckat just nu?
Ja, men just nu, det går bra, för det här laget går jättebra. Damlaget går lite sämre. Men det intressanta var att det börjar ju med en mixed curling, alltså en ny form av curling, som är en kvinna och en man som spelar ihop i lag, och en mycket snabbare curling. Så det är roligt, för curling för mig är väldigt mycket liksom en OS-sport. Det är väldigt mycket den här sirapsega och väldigt trevliga OS-sporten man har på bara var fjärde år egentligen. Kanske någon VM-final eller någonting annars. Och det var kul, man tror man kan allting. Och så sitter man på den här som en helt ny sort. Där mitt i allt begär Sverige powerplay. Och jag sitter bara, vad är det som pågår? De power, ska de ta bort något? Ska de få in en spelare till? Vad händer? Alltså när man liksom inte riktigt fattar. Och den lilla stunden när man svävar fritt och inte förstår vad som händer i sport. Man fattar att det är viktigt, men jag vet inte på vilket sätt. Jag vet inte vad de gör just nu. Det tycker jag är himla, himla roligt att se på. Så. Och så gick det bra till slut i alla fall. Men powerplay gick åt helvete den gången. Alltså.
Ja, men det är väldigt spännande. Jag satt, jag tror det var förra helgen, försökte räkna ut så här, chanserna för ja, men Oscar och Almida där då. Mm. Hur de skulle ta sig till ja, final eller vad det var. Och det var ju också, det var ju matematik på hög nivå. Att försöka ja, räkna ut alltihopa mot varandra.
Så blev det någon millimeter i en annan match som avgjorde för dem i slutändan. Alltså. Det var väldigt... Men det var också en sorts curling när det är två stycken och det är mycket färre stenar per omgång och så. Så blir det liksom, det blir mer klanterier också. Så det är ganska, det blir mänskligare curling där man verkligen ser att det där var en grov miss. Det är, när det blir för puttinuttigt och man liksom inte anar vad som händer, då är det svårt med curling eftersom det är så långa matcher. Men här var det väldigt tydligt. Där flög iväg långt ut ur bordet. Jaha, det var ju riktigt dåligt. Och det, så därför tycker jag mixed curling har varit roligare att följa än den traditionella curlingen.
Ja, det är ju lite... Det som är med curling är ju, i och med att de spelas ofta så tycker jag alltid att det är lite svårt att hålla koncentrationen från början. Liksom. Man ber sig in i det när det är sista matchen.
Ja, men du tänker att du ska liksom se allting. Jag tror knappt att de på läktarna gör det. Man tittar liksom inte, det är inte riktigt det man gör. Utan man är liksom, det är på och sen går man och borstar tänderna. Så kommer man tillbaka. Det är fortfarande samma sten man håller på med. Ja, ja, ja. Då går man göra någonting annat. Och sen märker man att man har handlat. Och så har tvn stått på där hemma. Så man, jaha, det är fortfarande, just det. Stod 4-2 förut, nu är det 4-3. Ja, ja, jag förstår. Alltså det är väldigt så lugnt och harmoniskt att få följa detta sådär. Man vet inte, man har inte en aning om vad det betyder för gruppspelet alls. Det är mitt i någonstans. Vi möter alltid liksom Norge eller Holland eller något sånt där. Och sen, det bara pågår liksom. Och sen till slut så ser man ändå dagen efter man vaknar att jaha, Sverige vann den där matchen. Just det, det var den jag hade på ett tag där. Ja. Mm. Det är så man ska njuta av curlingen. Så jag tycker att alltså OS-final och sånt, det är lite för spännande. Det är lite för mycket action. Det ska vara långsamt. Det ska inte...
Ja, det kanske vi är lite olika i sig, du och jag. Men...
Verkligen, Julia. Du får skärpa dig.
Jag ska ta det lite mer lugnt. Ja. Men på tal om det här lite mer mänskliga, jag tänkte på Nils van der Poel där också. Mm. Har han blivit liksom med det här OS-et ett med svenska folket? Mm. Är det så det känns?
Ja, och han var lite stor innan, men nu har det på något vis... Nu har han verkligen etablerat sig på riktigt. Nu är han Duplantis stor. Nu är han enorm. Och det är väl härligt. Det förtjänar han. Det finns ju liksom... Jag anar någonstans vindar att folk försöker skjuta ner honom nu. Det kan inte liksom folk på något sätt... Han kan inte vara så smart, så fyndig, så otroligt skicklig. Han kan inte bara citera Nietzsche. Han kan inte cykla 3 timmar och köpa 2 kebaber, smälla i sig dem och cykla hem igen. Och sen träna. Alltså det kan inte vara så bra liksom. Men jo, det är det. Det är det. Han förtjänar all beundran. Jag såg att han var hemlös ett tag där innan han verkade lösa sig med det. Så jag var på väg att erbjuda honom vårt gästrum. Eller så där. För jag vill verkligen att han är, vilken förtjusande person där. Och vad härligt. Jag har inte läst hela det här manifestet i hans träningsdagbok han har gett ut där. Men jag är så glad att han bottnar så i sina resonemang. Äntligen när han kommer hem så berättar han vad han tycker om att OS är i Kina. Och det är ett otroligt bombastisk attack på IOK som berättar förstås andra paralleller både till 36 och Tyskland men också till Ryssland och de får OS strax innan de invaderar Ukraina. Väldigt påläst på det här men fortfarande kan han säga att men alla jag träffat varit väldigt trevliga. Det var väldigt trevligt att vara där. Alltså man kan skilja på det, liksom, att man måste inte säga att alla kineser är någon sorts rövhål bara för att landet är så går den riktningen som det gör just nu och deras koncentrationsläger och sånt där som de har. Så att man kan liksom hålla isär det och det är sällan en idrottare kan vara så här. Jag kan inte minnas en så pass intressant idrottare som vi har haft egentligen de senaste 20 åren om man inte räknar in Zlatan kanske som är intressant på ett annat sätt.
Mm. Finns det, vågar man säga bragdguld redan?
Nej, det tror jag inte man gör. För det är så svårt. Det här med bragd igen. Alltså, han höll ut oss på med skridsko för några år sedan. Han har lagt av och han ska väl lägga av nu igen. Så att, på så vis är det en bragd. Men å andra sidan så var det ju helt väntat. Det sensationella var ju att han redan före OS kunde säga att världsrekordet är jättedåligt. Det kommer slås direkt alltså. Och 2 guld kommer jag ju ta. Lite tajt på 5 000 när jag kommer till 2. Och det sa han utan att var så stöddig, utan det var ju bara en ren kalkyl. Han tränar ju mycket, han kör ju mycket fler 10 000 än alla andra på träning. Han ser sina tider, han vet ju om vad han kan göra. Så att det var ju helt, det var ju mer väntat än att elden ens skulle tändas. Det var ju helt, helt självklart att han skulle vinna. Ja. Så det beror på att man definierar bragd alltid. Det var förväntad utfall av världens överlägset bästa skridskoåkare.
Om vi blickar framåt nu till veckan, så kommer det en vecka kvar som vi får kräma ur ja. OS. Vad,
orkar du?
Ja, det är frågan. Ja. Jo, men det är nu. Jag har varit lite ledig så här emellanåt. Så att, jag orkar nog ändå till slutet.
Jag masar mig bara upp på månaden och så skriver jag bara krönkor ibland. Men jag har inte de här långa dagarna som du har. Så att jag någonstans så kan jag liksom bara sås titta på, oj, nu ska Tre Kronor spela matcher. Då stänger jag av. Det är så här, ibland kan jag liksom göra det utan att jag vill liksom följa allt, men jag gör inte det helt enkelt.
Nej, jag tänkte, hur ligger vi, vad tror du om veckan? Kommer det bli någon ny skräll? Kommer det bli någon stor flopp?
Ja, alltså, det är ju så brett att svara på. Curlingen, herrlagardin kommer ta medalj, garanterat. I skidåkning, i längdåkningen, så har du lagsprinten. Där tar vi ju förstås medalj på damsidan. Superfavorit till guld där. Jag är lite orolig för Maja Dahlqvist om hon orkar. Det har liksom inte riktigt lyft sen. Maja Dahlqvist såg rätt sliten ut från semi och final senast, även om hon gjorde jättebra. Hon är ganska muskulös och stark och stor, och det är krävande, så att jag köra 6 sträckor. Det kommer väl gå, men jag är inte helt, helt hundra på att vi vinner guld, fast vi har världens 2 bästa sprinters som bildar lag. Skidskytte har vi kvar några chanser. Vet inte. Jag tror de bästa sprinta är vår bästa chans, så att det kanske inte blir något mer där. Vad vill du ha mer? Tre Kronor? Nej.
Jag ville egentligen bara att du skulle säga nej, Julia, det blir ingen mer medalj. Så du har gissat
rätt, det var det. Din, liksom. Och så började jag pladdra. Just det. Nej,
och så insåg att det var kört.
Du är en mästeranalytiker. Du har verkligen sett alla, du har sett allting och räknat med exakt det här. Walter Wallberg, tänkte du. Ja, men det är ett guld. Där var du säker.
Ja, men det var det. Ja,
aldrig vunnit i världskuppen förut. Men det såg du, att han kommer vinna det här. Så den visste du. Där var jag korkad. Där ska jag ge dig beröm, Julia. Utöver detta så... Nej, men vad fan. Det blir väl 0 då, om du har sagt det.
En till baby, sen är jag uppe i min...
En.
Ja, men det blir ju... Det blir
team lagsprint på damsidan. Ja, eller det.
Ja, fan. Du ser... Det kommer, det blir svårt för mig att se det. Men sen så hörde jag ju också innan här att du jättegärna ville prata om din specialitet, Eileen Gu.
Aha, jaha,
ja.
Oj,
det är en svårt ämne. En fågel viskade i mitt öra.
Det vet jag ingenting om det här. Ska jag dra upp massa fakta nu om någon konstig freeski-åkare från Kina? Så, oj. Jo, nej, det är ju den mest fascinerande idrottaren som är på OS. Alltså en tjej född i Kalifornien, hennes morsa är född i Kina. Hon är freeski-åkare, alltså, som bytte hon och började tävla för Kina, vilket man i USA, många tyckte hon var en stor förrädare, och själv menar hon att hon är en brobryggare, och särskilt då när under pandemin, när idioten till president i USA hade då pratat om det kinesiska viruset, bara eller rasism mot asiater, då var hon att hon stod i båda lägren och pratade igenom det. Men det är väldigt intressant det, för att hon har alltså vunnit nu. Kina vann bara 1 guld i förra vinter-OS. Men nu värvar man då, eller frivilligt hoppar hon över, hur man ska se det, världens bästa freeski-åkare, som också är fotomodell och väldigt så modeintresserad och väldigt spännande och retoriskt skicklig. Liksom så. Så hon liksom pryder alla reklamaffischer runt i Kina, och man kallar henne förstås inte Eileen Gu som man gör i USA, utan man kallar henne för Gu Eileen istället, det kinesiska namnet. Man sätter henne på kinesiska muren, man klär henne i traditionella kläder, man gör henne så kinesisk som man bara kan för att visa att den här unga, coola, smarta människan är superkinesisk, även om hon kanske är född i USA. Så att det har varit väldigt politiskt det här, att hon bytte nationalitet. Det finns ju en känsla i delar av USA i alla fall att Kina håller på att rusa förbi oss som ekonomisk stormakt och sånt där. Och därför så att någon som frivilligt byter till och blir kinesisk, det har ju slagit hårt hos vissa. Vissa tycker det är ett jättesvek. Men hon är ju samtidigt också fascinerande att titta på när hon tävlar. Hon vann dubbla guld både på VM och X Games 2021. Och ett guld hittills nu i Big Air. Och hon är jäkligt spännande på många sätt. Jag vet inte om jag sympatiserar med allt hon har gjort. Men följ henne för guds skull. Mer än någon annan idrottare. Så är det kanske hon man ska ha koll på det här OS-et. För att hon är en superatlet. Och hon är spännande på alla vis.
Ja, man ska följa Eileen Gu och Nils van der Poels tränings...
Man ska läsa en sån här dag när det är lite tråkigt, så läs hela hans manifest då. Det är några hundra sidor tror jag, kanske några tusen sidor. Det är bara att bita sig igenom, för det är spännande. Och sen, kör bara.
Och med det så tror jag att vi stänger ner det här samtalet tror jag.
Ta hand om dig.
Ja, men detsamma. Och okay. Tack för att du ville vara med.
Tack för att jag fick komma.
Och det var allt från dagens avsnitt. Du har lyssnat på Studio Peking med mig, Julia Karlsson. Vi hörs igen imorgon.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.